Det är onsdagen den 1 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Igår så presenterade Trafikverket sitt förslag till plan för infrastrukturen för de närmaste 12 åren och överlämnade denna till infrastrukturminister Andreas Carlsson. Vi visste sedan tidigare att planen, eller kostnaden för planen, uppgår till 1171 miljarder kronor. Det bestämdes redan i infrastrukturproppen förra året. Av denna dryga biljonen kronor ska ungefär hälften gå till underhåll till det som redan finns. Ungefär hälften till utveckling, det vill säga om och till och nybyggnad. Det här ska vi prata mer om i dagens podd, för infrastruktur är någonting som angår oss alla. Det handlar ju om enorma summor skattepengar. Biljoner pratar man ju annars bara om när det handlar om Joakim von Anka. Det är nästan lika enorma ledtider. Och att tågen går i tid och att vägarna är säkra och finns på rätt plats är förstått någonting som är viktigt i allas vardag och liv. Så hur tänker Trafikverket? Hur tänker regeringen? Framförallt, tänker de rätt? Hur går det egentligen till när vi gemensamt planerar och bestämmer det som är värt att bygga och underhålla? Det ska vi prata om idag, och då är jag glad att hälsa dagens gäster välkomna. Nämligen Maria Börjesson, professor i nationalekonomi med transportinriktning vid Linköpings universitet. Varmt välkommen, Maria.
Tack så mycket.
Nils Pohl, sakkunnig hos infrastrukturminister Andreas Carlsson. Varmt välkommen du också.
Tack, tack.
Och så Madeleine Svenberg, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen du också.
Tusen tack.
Ja, vi ska förstås prata planens innehåll. Först några ord om den här processen, för det kanske inte alla är med på. Nils, du som jobbar med det här, vi börjar med dig. Nu har Trafikverket alltså överlämnat en plan till regeringen för de närmaste 12 åren. Vad innebär det här rent praktiskt? Var befinner vi oss i processen och vad händer framöver nu?
Ja, men det är en bra fråga. Och som du själv var inne på så visste vi ju summan tidigare, de här 1171 miljarderna. För det bestämdes ju i infrastrukturpropositionen, som att säga den ekonomiska ramen. Om man ska förklara enkelt så kan man säga att vi planerar infrastruktur i 12-årscykler som är nationella planer, och det är framförallt investeringar i vägar och järnvägar. Och den senaste nationella planen, ja, den beslutades ju då 2022 av den dåvarande S-regeringen, och nu är det då dags att uppdatera den, och då ska man ta beslut nästa år. Och då handlar det om åren 2026 till 2037. Och det som hänt den här veckan det är att Trafikverket har överlämnat ett förslag till regeringen. Och det är då ett förslag på hur de här miljarderna ska fördelas på åtgärder i transportsystemet. Och det handlar om hela landet, det handlar om underhåll och nyinvesteringar. Och det här förslaget har ju Trafikverket tagit fram utifrån direktiv som regeringen har gett Trafikverket. Och det här är nu på remiss till sista december i år. Och det är viktigt att komma ihåg också att planeringsprocessen består av flera steg, där den nationella planen som tas varje dag på POD är slutprodukten, kan man säga.
Mm, okej. Okay. Dum fråga kanske, men vem är det egentligen som bestämmer i slutändan vem det är som, vad det är som ska byggas? Är det Trafikverket som myndighet eller är det politikerna, regeringen?
Det korta svaret är att det är politikerna. Det är regeringen som beslutar om vilka objekt som ska vara i den nationella planen. Men det är riksdagen däremot som beslutar om hur mycket pengar vi ska lägga.
Mm, okej. Okay. Då fick vi reda lite mer om den här processen. Maria, vad säger du som forskare? Den här processen där vi planerar i 12-årscykler väldigt långt framåt och att det går via olika remissrunder och så vidare. Är det ett bra system?
Jag skulle säga att det är ett bra system. Och jag tänker att det är ganska likt den här rundan jämfört med tidigare. Men det finns också skillnader som jag tror är bra. Man går tillbaka lite till hur det var tänkt. För att det här ska man ju se som ett förslag. Trafikverkets förslag på investering som ska fortsätta utredas. Och det har blivit en praxis under senare tid, skulle jag säga. Att om bara ett projekt har kommit med i den här förslagslistan, som man då alltså inte har utrett så mycket när det kommer med, för att det kommer med för att det ska utredas, så har man liksom tänkt att det är lovat då att staten ska bygga det. Men det som är skillnaden nu är att det här är verkligen ett förslag, och att om kostnaderna blir mycket större än man trodde för att man inte hade utrett det så mycket, det kan vara andra markförhållanden eller vad som helst, eller nyttorna och effekterna blir inte så stora, att då ska man kunna ompröva. Det är liksom explicit här nu, och det var väl så det alltid var tänkt, så i den meningen är det väldigt bra. Och sen är det också att det tydligt framgår i Trafikverkets underlag nu varför man har prioriterat vissa objekt och prioriterat bort andra. Och det har det faktiskt inte gjort särskilt tydligt. Det stod explicit i inriktningsplanen. Nu är det en del samhällsekonomisk lönsamhet, men det är inte det enda. Men förut har man inte vetat överhuvudtaget vad det är. Så nu har det blivit tydligare, och det är väl jättebra.
tydligare och bättre. Är det Nils och hans chefs förtjänst, alltså att regeringen har gett bättre direktiv den här gången?
Ja, det står tydligt i inriktningsdirektivet till Trafikverket, så det får man väl anta. Mm.
Mm. Det kan vi väl tillägga att så här, planförslaget tas ju fram utifrån direktiv där politikerna så här bestämmer att det här ska vara det som ska vara prioriterat.
Mm. En fråga till Maria som jag inte riktigt fattade. Var det så i praxis tidigare att var någonting väl med i planen så var det så att säga löft att det här kommer bli av? Det var svårt att få bort saker och planen, var det så?
Ja, jag tror inte jag har hört det i debatten hur lagt kort ligger och kan man lita på staten. Det har blivit en missuppfattning att det här är liksom ett löft att det här ska byggas medan egentligen bara vi ska fortsätta utreda det. Mm.
Madeleine, vad säger näringslivet om vårt system för infrastrukturplanering? Är det bra? Har företag och näringsliv tillräckliga möjligheter att göra sin röst hörd med dagens system, tycker du?
Men Maria är inne på någonting här. Vi har ju under flera decennier sett att vi har nedprioriterat underhållssatsningar. Vi har byggt olönsamma projekt. Vi har haft en bristande kostnadskontroll, vilket har gjort att projekten har dragit iväg i kostnader. Det tar lång tid att bygga infrastruktur. Vi använder kanske inte ny innovation och teknik i den utsträckning som hade varit nödvändig. Så att det är klart att det finns mycket utmaningar med det systemet, och åtminstone resultatet av det systemet.
Mm. Men det var processen jag frågade om. Är den bra?
Ja, men det är så här. Det finns utmaningar i hur det hamnar. Det är klart att näringslivet, vi har efterfrågat mycket av de här resultaten som har uteblivit. Mycket på grund av, det har hört slaktkort ligger, och det har varit kanske bristande fokus på att prioritera underhåll. Så det är klart att hur väl näringslivet har hört sig det här när det är någonting vi har efterfrågat, det återstår ju, eller det har ju kanske inte visat sig så jättebra hittills. Men tittar man på processen som helhet, så tog Svenskt Näringsliv fram en antologi förra året där vi lät ett antal författare ta fram olika förslag på hur man skulle kunna förbättra den här processen. Och tittar man på den planen som kommer i år så är det ett steg i rätt riktning. Och det är just det som Maria är inne på, att man stärker både kostnadskontroll, man trycker på lönsamhet på ett annat sätt, man ökar transparensen i vilka projekt som kommer med, och framförallt prioriterar man underhåll.
Mm, okej, alla verkar överens om att processen har lyft sig lite. Ja, de här förankarsiffrorna då, 1171 miljarder kronor på 12 år. Då kan den som är lite slängd i matte räkna ut att det är ungefär 100 miljarder spänn om året. Jag har egentligen frågat, hur står sig det historiskt? Lägger vi mer pengar nu eller mindre, eller vem vill ta det? Du nickar,
ja.
Maria?
Ja, det kan jag. Jag har med åtminstone 6 planeringsomgångar. Och reala termer alltså, så blir det mer för varje gång. Det är rekord varje gång. Och vi står oss bra, om man tittar på andra EU-länder så ligger vi bra till. Mm. Och där kan man ju också vara lite orolig, kan man säga. I vilken sektor kan man få ständigt liksom mer och mer pengar?
Försvarsmakten?
Ja, kanske det. Men det här har pågått under längre tid. Ändå ska man verka alla vara väldigt missnöjda. Mm. Det tycker jag är som en stående. Så det säger väl någonting, att prioriteringen inte varit så den bästa. Och kanske att kostnadstrycket i en bransch som alltid bara får mera pengar kanske blir lite. Sen tycker jag bara en viktig sak att komma ihåg. Det är jättemycket pengar, men det är fortfarande ingenting mot alla de enorma resurser som vi som resenärer, alla transportörer lägger på transporter. Så det är ju viktigt att det funkar bra.
Jag ska bara säga att jag gjorde en egen liten undersökning. Jag kollade de 8 senaste propparna. Det var så långt bak jag hittade. Och så jämför jag deras omfång med BNP det just det aktuella året. Och 2024 års propp var då ungefär 18% av BNP det året. Den innan, det var 2020, visserligen ett coronaår, så BNP var lite mindre, men då var det 16%. Och går man längre tillbaka till 90-talet så var det ungefär 10-12%. Så jag kan bekräfta utifrån min egen forskning vad Maria säger. Nils, du vill säga någonting?
Nej, men Maria har helt rätt i det, att det har ökat över tid. Det vi kollar på, den planen som vi lägger nu, ja, men den är ungefär 200 miljarder kronor mer än föregående plan. Och kollar vi tillbaka på, så långt som vi har gått tillbaka till, på början av 2000-talet, ja, men då är ramen ungefär dubbelt så stor i fasta pris. Så det är en del ökning. Men vi har också stora behov av både underhåll och ökad kapacitet.
Mm. Vad tänker du, Madeleine? Mer pengar, finns det någon risk att några som får mer pengar helt enkelt blir sämre på att prioritera dem?
Jag tror att du är inne på någonting där. Det var nödvändigt mycket pengar. Det är stora brister i infrastrukturen. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att man kan inte nöja sig med att skjuta till medel. Vi måste säkerställa att vi får mer för de pengarna som investeras. Och det har varit vårt största medskick i det här.
Mm. Men jag har redan varit inne på det, men när regeringen väl sätter ner foten och planen är klar, kan man räkna då med att det kommer byggas verkligen då, Nils, det som finns med?
Det kan finnas projekt som omprövas, och som vi tidigare nämnde här, så är det ju när man kommer in i planens kandidat, ja, då kanske man inte har alla förutsättningar att utreda. Man kanske inte har alla kostnader, alla nyttor, lokaliseringsutredningar inte gjorda, känner inte till de förutsättningar som finns på platsen. Så att det är ju så, och vi kommer tillbaka till liksom varför den här planeringsprocessen har fungerat kanske annorlunda än förra planomgången. Ja, men det är också Riksrevisionen riktade ju kritik mot den planen som beslutades 2022. Mm. Att man sa tydligt att man inte skulle ompröva någonting, man skulle inte göra någon omprioritering. För då, liksom då bakbinder man liksom Trafikverket när de ska komma upp med kandidater. Och vi ska också komma ihåg att planeringsprocessen har ju flera steg. Planen är inte slutbeslutet. Det är fortfarande så att efter att nationella planen tagits av en byggstartsprocess som innebär att regeringen ska fatta beslut om att ge grönt ljus för stora projekt också. Så det finns en ytterligare kontrollmekanism i systemet före man får sätta spaden i backen så att säga.
Det där har jag lagt märke till också och tyckte ganska intressant att många, många år efter man tycker allting är färdigt, nu tänker jag exempelvis på Tvärförbindelse Södertörn som är en väg som går söder om Stockholm som ännu inte har fått byggstartstillåtelse fast att allting har påstås vara klart i flera år. Det är den där sista kontrollstationen helt enkelt.
Ja men precis, så då kan man säga att till exempel regeringen gav ju ganska stora besked exempel om att Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå skulle få byggstart, det gavs tidigare i vintras. Och då handlar det om att det har varit inne i plan, den ska få finansiering, man ska göra ordentliga utredningar och sen så ska Trafikverket lämna över det här materialet till regeringen för att säga, är det här enligt plan? Håller vi kostnaderna till exempel? Sen finns det också en sak att det kan finnas överklaganden innan man kan börja till exempel. För att kunna ge byggstartsbeslut för Norrbotniabanan så var vi också tvungna att undanröja 6 överklaganden.
Mm. En sak jag hört diskuteras lite inför årets planomgång det är att väldigt mycket var så att säga intecknat som folk uttryckte det. Att vi hade bestämt massa, ja det var helt enkelt saker kvar från gamla planen som inte hade kommit igång än och det fanns väldigt lite att göra nytt för. Maria, var det så? Vad beror det på?
Ja, det beror ju på att man har tagit in massa mer i planen än vad det finns budgetram. Och det har man gjort i flera omgångar. Och
då man har fuskat lite då? Eller?
Nej, men det är fuskat och fuskat. Det är ju, regeringen kan ju fatta de beslut de vill, men konsekvensen blir att man bakbinder ju kommande regeringar eftersom man har bundit upp allting. Mm. Och också, det blev också konsekvens att man liksom drog ut. Man startade många projekt som man egentligen inte hade medel för och sen drog man ut byggtiden väldigt långt så att det skulle se ut som att man har tagit in i plan men ändå tog det lång tid.
Mm. Okej, okay. Vi fick som sagt ett förslag igår. Jag tänkte vi skulle prata lite med, jag ska säga då att Nils, du företräder för regeringen så du kan kanske vara lite försiktig med att föregå processen så att säga, men du får ju säga så mycket du vill. Men vi behöver dig Madeleine, det som har presenterats nu, är vi nöjda med det?
Men det är ju ett långt förslag så att den förtjänar väl att gå sig igenom i sin helhet innan den också kommenteras i sin helhet såklart. Men överlag och det vi har sett hittills så är vi positiva från Svenskt Näringslivs håll. Vi har sett flera skiften som har varit nödvändiga. Vi har nästan, som du säger, nästan 50% av satsningarna går till underhåll. Vi har sett ett större fokus på samhällsekonomisk lönsamhet. Vi har ett större fokus på att nyttja alternativa finansierings- och genomförandeformer, OPS, vilket vi är glada för. Men vi ser också en påskyndad utbyggnad av BK4-nätet, vilket gör att vi kan köra tyngre lastbilar upp till 74 ton på våra vägar. Vilket är bra för både transporteffektivitet men också bra för att minska utsläppen.
Tummen upp från Svenskt Näringsliv alltså.
Tummen upp.
Maria, du som forskare, jag vet inte vilken utsträckning du vill prata om det, men vad tänker du?
Ja, enskilda objekt lägger jag inte i alls, men i princip så håller jag ju med. Alltså att prioriteringen blir tydlig, att det finns något som är kunskapsbaserat underlag som man kan se prioritering på är ju jätteviktigt.
Det har inte funnits det tidigare?
Alltså. Nej, det skulle jag inte säga. Utan det var så här, varför det här med och varför det här borta så har ingen riktigt kunnat svara på det. Så det är ju ett jättestort steg framåt. Jag tycker också man kan lyfta fram att det Trafikverket verkar ha lyft in av det sätt, av det liksom när vissa saker har blivit bortprioriterade. Det är lite mindre åtgärder och då är liksom, det är inte små åtgärder, fortfarande miljontals kronor. Men det är lite mindre, lite smarta grejer som ofta inte kanske får så mycket fokus i debatten men som ger väldigt stora nyttor. Så det blir man ju glad för alla de resenärer och transportörer som ska nyttja systemet att det blir, alltså, det blir effektivare. Sen har jag tänkt på att det är ett väldigt stort fokus på långväga resor. Och det förvånar mig lite grann, för det görs ganska lite långväga resor. Om ni tänker, ni som lyssnar på det här och vi som sitter här i rummet, det mesta resandet vi gör är ju kortväga.
Ja, det är inte jul eller påsk man åker långt.
Ja, precis. Vi kan ju tänka i SJ-trafiken så har vi ungefär lika många resor som bara buss 4. Vi har 10 gånger fler resor i Stockholms tunnelbana. Och ändå blir det här fokus på väldigt långa resor och det förvånar mig lite grann.
Mm. Vad tänker du om det, Nils?
Nej, men det är ju som sagt, det här är en bred plan. Men regeringen har ju varit jättetydlig med underhållsfokus. Det är så att vi ska vårda det vi har. Det är både samhällsekonomiskt lönsamt och klok investering för framtiden. Men sen har jag också varit tydlig med att det handlar om att stärka godstransporter, inte minst för företagens transporter. Och sen handlar det om arbetspendling, det vill säga att man ska kunna ta sig till jobbet. Och även att vi ska koppla samman trafikslagen bättre. Vi ska komma ihåg att den nationella planen handlar framförallt om vägar och järnvägar, i mindre grad om sjöfart och flyg. Men jag skulle också vilja liksom lyfta några särskilda faktorer som jag tycker ska framhållas just nu på den här planen. Och den ena är omvärldsdimensionen, alltså kring totalförsvarsberedskap. Den är mycket tydligare nu än vad den var förut. Och det är ju av omvärldsskäl naturligtvis. Sen finns det några saker som gömmer sig i planen, och det är ju till exempel målår för återtaget underhållsskuld. Det vill säga 2037 för väg och 2050 för järnväg. Det har inte heller funnits tidigare så tydligt utpekat.
Du får nog förklara vad som menas med målår för återtagande.
Absolut.
Är det allting lagat 2037 respektive 2050?
Ja, men vi ska vara i kapp med underhållsskulden. Det vill säga vi ska ta i kapp det som vi har eftersatt under många år. Det vill säga vi ska ha en anläggning som är i godtagbart skick. Mm. Det kanske låter som en modest mål, men det är det verkligen inte. Utan det är snarare så att vi tar igen någonting som har funnits i decennier.
Ja, men det tror jag alla känner till. Ja, Madeleine, vill du säga något?
Nej, jag vill bara säga att det är ju väldigt välkommet att det är mål, såklart. Men Nils var inne på det, det är 2050 för inte minst järnvägen. Det är ganska långt fram. Så där, om man ska ha någon åsikt om förbättringspotential, så hade man ju kunnat flika in att det finns förbättringspotential i att korta ner när vi återtar den underhållsskulden på järnväg. Och då handlar det framförallt om att Trafikverket utvecklar sina upphandlingsmodeller och upphandlar smartare.
Maria, varför har vi en sån här underhållsskuld på våra infrastruktursystem? Ja,
som forskare så blir man ju lite... Det är lite jobbigt med det här underhållsskuld. Det är ju inte definierat. Det går inte att definiera riktigt.
Ja, Trafikverket talar om betydande eftersatt underhåll har ackumulerats.
Ja, men det, liksom, vad är den egentligen optimala nivån? Det vet väl ingen. Men om vi bortsett från det. Jag tror att det bara är roligare från politikens sida. Har varit under lång tid att bygga mer. Och det är där mycket i fokus av debatten har varit. Att bygga nya saker. Istället för att ta hand om det gamla. Det vi har.
Mm. Att man hellre klipper band för den nya motorvägen. Att säga att nu återinviger vi den gamla vanliga motorvägen. Fast lite bättre skick.
Ja, och det behöver kanske inte ens vara återinvigning. Det är liksom små grejer som sker hela tiden. Inte så sexiga saker. Men som behövs. Och det är inte så konstigt med tanke på att vi har ju ett enormt stort transportsystem redan. Allting som byggs nu kommer vara marginella tillskott. Men det är klart att ju äldre det här transportsystemet som vi har blir, desto större, mer resurser måste vi förstås lägga på att hålla det igång. Mm.
Jag har försökt ta reda på det här själv och titta på siffror över underhåll genom åren och sådär. Vad jag har tyckt märka var att 90-talskrisen slog ganska hårt mot infrastrukturens underhåll, att vi drog ner ganska mycket där. Jag vet inte om det är någonting du känner igen från forskningen. Att
det kan jag inte svara på.
Det är då så sagt min privata amatörforskning att det händer någonting där. Ja, Nils, du vinkar.
Nej, men vi har pratat om det här tidigare i olika sammanhang. Så handlar det om kortsiktighet, handlar om bristande kontroll eller ett politiskt stort intresse. Men jag vill säga det att det har ju funnits fakta på att vi har underinvesterat i underhåll tidigare. Jag har kollat tillbaka så sent som 2021 faktiskt, då varnade Trafikverkets tidigare generaldirektör Linn Eriksson just för eftersatt vägunderhåll i en artikel i Svenska Dagbladet faktiskt. Så att den här kunskapen har funnits, men det handlar ju om att den här regeringen tar frågan på allvar. Vi kartlägger och vi investerar i det, och det har inte gjorts tidigare. Inte riktigt hög utsträckning i alla fall.
Okej. Jag har faktiskt räknat ut också kvoter mellan reinvesteringar och nyinvesteringar respektive planer. Och då ska jag säga att den här planen ligger faktiskt på 1,07 där till fördel underhåll faktiskt. Alla de andra har legat under 1, det vill säga att ny utveckling har legat högre. Jaha, det om det. Underhållet tillbaks. Ja, förresten Maria, 2050 först. Det är om 25 år, inte det väldigt lång tid?
Jo, det är lång tid.
Borde vi jobba snabbare där kanske?
Jag tror inte att det går att jobba snabbare, vad jag förstår. Då måste man stänga av banan för att göra underhåll. Så att det går nog så fort det kan. Alltså i infrastruktursammanhang så tycker jag inte det är så jättelång tid. Och det är inte som att tågen inte ska gå fram till dess.
Om vi pratar lite om då nyinvesteringarna. Det är ju en del järnvägsprojekt med planen som har diskuterats en del. Nyinvesteringar i stråk som en gång i tiden var de aktuella för höghastighetsbanor. Sådana ska ju inte byggas, men det ska ändå bli nya och väldigt, väldigt dyra järnvägar. Ostlänken mellan Södertälje och Linköping har nog många hört talas om. Och så ska det bli ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Och Dagens Nyheter, vår konkurrent, de har räknat ut att båda platsar på en 10-topplista över Europas dyraste järnvägar per kilometer. Nils, är det så dyrt att bygga järnväg i Sverige?
Det är säkert så att det har blivit kanske dyrare. Vi har ju sett flera storprojekt som ökat i ökade kostnad. Sen så är det klart att det är ju delvis därför som vi jobbar så hårt med kostnadskontroll naturligtvis, och även har gett Trafikverket tidigare uppdrag att vi tar kostnadsbesparande åtgärder, till exempel på Ostlänken. Det gjordes ju i samband med att regeringen då avbröt planerna på nya stambanor och höghastighetståg.
Mm. Vad tycker du, Madeleine, är det värt att lägga så mycket pengar det handlar om för de här sträckorna av järnväg? Hade pengarna kunnat användas till något annat bättre och bättre?
Men det är klart att alla investeringar du gör har ju en alternativkostnad, och det ska man väl bära med sig. De här projekten har ju gått ganska långt, så att de är ju långt fram i planeringen och man har ju kommit ganska långt i att få dem på plats så att säga. Men det är klart att det alltid är så att när du ska bygga infrastruktur så behöver du ha kostnadskontrollen och säkerställa att det inte sticker iväg mer än nödvändigt. Men som sagt också att man går tillbaka redan i tidigt skede och säkerställer att det är de mest lönsamma projekten som tilldelas medel från början. Så att det inte bara sticker iväg, utan att det är olönsamma projekt som ligger där från början.
Mm. Vad säger du, Maria? Järnvägsinvesteringar, nyinvesteringar i Sverige, är de spektakulärt dyra eller är det vad det kostar helt enkelt?
Jag tror lite på den källa du hade där, men det är viktigt att säga också att det här är helt nya banor och det blir dyrt. Men många av de här järnvägsinvesteringarna i planen är lönsamma, för att det behöver inte vara liksom nya, helt nya banor eller de här i ögonflannade jätteprojekten, utan det som är små nyttor även i järnvägssystemet är ofta mindre saker som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet.
Men sen är det så här att vi kan ju göra en del för att sänka kostnaderna. Till exempel då det omtaget som regeringen gjorde i samband med beskedet om nya stambanor för höghastighetståg på Lund-Hässleholm. Där ska man lägga in två nya spår längs de två som finns. Där sänkte vi hastigheten till 250 km/h med standardhastighet när vi gjorde ett omtag. Och de pengarna som regeringen fick över, ja, de kan vi lägga på 6 mindre åtgärder i Malmöområdet som ökar kapaciteten för trafik som kommer söderifrån. Så att det är ju inte så att det är statiskt, utan vi agerar.
Det är väl så att i Sverige, vi var inne på det tidigare, det tar tid att bygga infrastruktur i Sverige, och det är klart att det då skenar kostnader också. Så att vi har inte minst långa tillståndsprocesser, så att här finns det ju mycket man kan göra i olika delar i processen för att kapa kostnader.
Mm. Vi släpper den lagda förslaget lite och pratar lite mer allmänt om hur man tar reda på vad man egentligen ska bygga. Och här görs ju omfattande kalkyler, det känner alla till, som försöker fånga olika nyttor och kostnader på en samhällsnivå. Ja, Marie, vad säger forskningen? Är de här sättet vi kalkylerar och försöker prioritera, är det bra?
Ja, det har gjorts ganska mycket forskning, både i Sverige och internationellt, och jag skulle säga att det är robust. Dels är det ju då modeller som från början man försöker liksom kolla vad som händer med restider och utsläpp och olyckor och allting med en investering och en likadan utan investering. Och de här prognoserna har vi utvärderat både i Sverige och andra ställen. Många gånger funkar jättebra. Ett bra exempel är trängselskatterna i Stockholm, när man faktiskt kunde ganska säkert kunna säga vad som skulle hända, och det hände faktiskt. Och sen gäller det ju då att försöka prissätta de här, för man måste väga olyckor och utsläpp och tid och sådär. Det kan man ju också diskutera hur man gör, och då är det ju i liksom välfärdsekonomi man ska använda medborgarnas värdering, så det är våra värderingar som ska in där. Men om man tycker att det här är fel, då kan man stoppa in andra värderingar. Så styrkan i de här underlagen är ju att man gör likadant för alla investeringar, och det är väldigt transparent så man förstår varför man har gjort som man har gjort. Och tycker man det är fel, så stoppar man in några andra värderingar. Och det gör Trafikverket också, mycket känslighetsanalyser. Och då visar det varje gång att rangordningen av de här investeringarna är otroligt robust. Och man kan putta på ganska mycket antaganden, och rangordningen är så robust. För att för skillnaden i nyttor och kostnader mellan de här olika föreslagna objekten är jättestor.
Mm. Nils, jag vet ju att en del investeringsobjekt har flyttats om här i planen. Några har tillkommit, några har utgått på grund av olika kalkyler. Kan du berätta någonting om det bara?
Absolut, och då ska vi förtydliga att det är ju Trafikverkets förslag nu som har kommit. Så att regeringen har inte satt ner foten kring det ännu. Men det var ju tydligt då i det uppdraget som regeringen gav till Trafikverket att man då särskilt skulle trycka på behovet av analys, det vill säga vilka projekt har stora kostnadsökningar, har lönsamhetskalkylen förändrats, vilka andra omfaktorer finns. Och det är ju för att då återgå till en planeringsprocess så som den var tänkt, vilket Maria var inne på. Och det de kommit fram till som de lägger fram nu, som vi har tagit emot, är att de föreslår att 10 projekt ska utgå eller göras omtag kring. Omtag kan då handla om att hitta besparingar för att man helt enkelt trimmar projektet. Och där frigör då 20 miljarder som då läggs på 27 projekt med högre nytta, alltså högre samhällsekonomisk lönsamhet då. Och det är projekt som finns i hela landet, ska jag säga. Men jag kommer tillbaka till att varför ser det ut så här? Jo, men det handlar ju om att vi använder planeringsprocessen så som det är tänkt att fungera. Och det är ju som jag sa, Riksrevisionen var väldigt kritiska mot förra vändan när man bakband Trafikverket. Man sa att ni ska inte omprioritera, lagt kort ligger Och man gjorde egentligen en plan som var övertecknad och många projekt med låg finansieringsgrad. Så att det är ju som sagt så det ser ut nu, och sen får vi se hur regeringen ställer sig till det.
Men vad är det egentligen som har förändrats? Gjorde man inte lika robusta kalkyler förra gången? Eller varför blev det som det blev, så att säga?
Men kalkylvärdena tror jag Maria säkert kan förklara mer om. Men den bilden som vi har är ju att den förra planprocessen var väldigt tydlig. Att lagt kort ligger, man skulle inte ompröva några projekt, men man la också in några ytterligare. Då fick man en plan med ganska många projekt som hade byggstart sent i planperioden med låg finansieringsgrad. Det vill säga att man gjorde inte egentligen en... Man bestämde på förhand nästan vad man ville in i planen. Inte låta Trafikverket analysera vad som är det lämpliga.
Okej, vad säger ni övriga delen i den bilden, Maria?
Ja, jag delar din bild.
Ja, Malin nickar också. Mm. Ja, men för jag tänker att lägga in saker sent i planen, så att säga att man bara påbörjar någonting och så står man den nästa plan med att det fattas 90% av finansieringen. Det kanske inte är helt optimalt, tänker jag. En fråga, betyder det så mycket? För den som följer infrastrukturplaneringen tycker att det är samma projekt vi pratar i decennier. Har politikerna så mycket olika åsikter om vad som ska byggas och inte? Vad säger ni, Madeleine? Märks det vad det är för regering eller inte?
Men alltså så här, tittar man på stora frågor, som man tänker underhållsfrågan exempelvis, så är ju det här någonting som har löpt på oavsett färg på regeringen. Mm. Det vill säga det har löpt på i många decennier. Och nu har man lagt en plan som har försöker komma till rätta med det. Jag hoppas att det håller i sig, tycker det finns en samsyn. Men här är det ju sådana frågor som... Det ligger kanske en politisk logik bakom att man klipper band, som vi var inne på, snarare än att prioritera det vi redan har. Och där är det klart att den logiken har ju funnits oavsett färg på regeringen. Så att det är ju många frågor som egentligen inte har spelat jättestor roll. Jag hoppas att det inte heller kommer spela roll nu när man har bytt fokus framöver.
Nej, men för jag tänker exempelvis, återigen lite Stockholmsfixerat här, men för Stockholm har ju överlevt 5-6 regeringsskiften och ja, blir väl klar någon gång så småningom, liksom, även fast det tar 40 år.
Vad den du, pausade sig också en gång, Andreas.
Ja, det gjorde den. Man grävde en grop och fyllde igen den igen och sen satt man igång. Vad säger du, Maria? Hur mycket spelar det roll om man byter regering? Har politikerna olika åsikter om det här?
Alltså, nu nämner du ju investeringar som är väldigt, väldigt stora och symboliska, där det verkligen finns en dragkamp liksom, i olika politiska lägen. Men de flesta åtgärder är ju inte så. De flesta har inte särskilt mycket fokus. De stora pengarna går faktiskt inte till de där megaprojekten. Så där tror jag kanske inte att det finns så stora åsiktsskillnader. Eller det vet vi kanske inte så mycket om, för det diskuteras inte så mycket. Men det som ändå verkar spela roll, det är ju olika regeringar trycker på just om det ska vara lönsamhet eller hur man explicit ska prioritera alla de här väldigt många investeringar som vi inte pratar om så mycket. Och det är en skillnad, tycker jag, med den här regeringen. Och det var också 2010, vet du, den planeringsprocessen när Anders Borg sades på Trafikverket, tyckte att nu var det viktigt att vi skulle prioritera objekt som är lönsamma. Och då spelade det roll. Så det tror jag spelade större roll. Och det har alla regeringar inte varit lika tydliga med.
Okej. Okay. Vi ska prata lite finansiering och något som ofta dyker upp och också i den här planen, det är någonting som kallas OPS. Det har ju förekommit i diskussionen kring stora investeringsprojekt, i alla fall sedan 90-talet. Och återigen pekas några objekt ut som lämpliga för sån här offentlig-privat samverkan. Ja, Nils, är det en bra väg framåt?
Men vi tror ju på att man ska prova alternativa genomförandeformer. Och det har vi ju slagit fast i infrastrukturpropositionen, och det som är viktigt att påpeka här var att det uppdraget som Trafikverket fick i direktiven då, varför den här listan är med, det var ju för att de skulle titta på vilka kandidater som finns i planen skulle kunna lyftas ur eller genomföras på annat sätt. Sen så, nu blir det ju då lite detaljer här, men det löper ju en parallell utredning under hösten om effektivitetsvinster genom alternativa former för organisering och genomförande av statlig transportinfrastruktur. Den ska vara klar i december. Den ska då analysera förutsättningar för olika projekt och den ska titta på OPS, men även då andra typer av alternativa genomförandemodeller. Men det är ju det att vi vill ju åstadkomma en effektivitet. Vi vill också se, kan man jämföra objekt som byggs av Trafikverket med annan aktör? Och då tror vi på den här vägen. Mm.
Ett projekt som då talas om som ett möjligt OPS-projekt, det är Förbifart Skellefteå. Hur skulle det konkret se ut där? Innebär det liksom att en privat aktör bygger vägen och tar upp biltullar? Eller hur är det tänkt att fungera?
Ja, det finns olika modeller. En sak man kan titta på är förstås att ta in en intäkt, en slags bompeng. Men det kan ju lika gärna handla om att faktiskt finansieras över anslag, men att det projekteras och byggs av en annan aktör som då kanske då får både designa, bygga och kanske ett underhållskontrakt på 25 år till exempel.
Okej. Madeleine, vad tänker du om OPS-lösningar? Det diskuteras mycket, men ja, används kanske inte så mycket.
Nej, precis. Inte minst av oss har det diskuterats, höll jag på att säga. Så för oss så tycker vi att det är hög tid att man faktiskt testar det här nu. Det har pratats om länge, som sagt, och jag tror att det är inte minst det som Nils är inne på. Ett sätt att utmana Trafikverket i hur vi bygger och underhåller infrastruktur. Att man får lite konkurrens, och förhoppningsvis så kommer ut också effektivitetsvinster av det.
Okej. Maria, vad säger forskningen?
Den säger att det kan väl vara bra, men man måste ju designa det här väldigt, väldigt noga. Vem tar risken, till exempel? Och hur det här ska gå till. Så det är väl liksom inte alltid bra, men om man är väldigt duktig på att genomföra det här som Arlandabanan, så verkar det som att det funkar bra. Dock är det råder lite begreppsförvirring, för att en del tänker att det här måste innebära brukarfinansiering. Det måste det inte, utan en sak är alternativ organisationsform när man bygger, och en andra sak hur man ska finansiera det. Och det där med brukarfinansiering är jag och forskningen mer skeptisk. Eftersom har man väl byggt en väg eller järnväg, då vill man ju folk ska använda den och inte sätta upp en brukaravgift.
Okej. Du nämnde Arlandabanan. Finns det några andra bra exempel på OPS när det gäller just infrastruktur?
Ute i Europa, ja. Sen har vi ju... men det är väl det bästa exemplet.
Vi får se hur det blir med det. En annan, när vi pratar alternativa finansieringslösningar. I Stockholm har man ju några gånger gått lite vid sidan av ordinarie finansiering och haft förhandlingar då, att kommuner och regionen har förhandlat med staten, och då har det handlat om trängselskatt exempelvis för att bygga en ny tunnelbana. Vad tänker vi om det, Nils? Har det varit bra lösningar, och ska vi göra fler sådana?
Det får vi se. Just nu så pågår det också förstås en översyn av Sverigeförhandlingens objekt i Stockholmsregionen, som känner till. Vi har ju också en lösning även med det västsvenska paketet som innebär trängselskatt. Så att det är absolut en lösning, men det medför ju också naturligtvis att du måste hantera eventuella kostnadsöverskridanden.
Regeringen måste in och förhandla en gång till när pengarna tar slut.
I dagsläget så pågår en förhandling i Stockholm, som du känner till.
Vad säger du, Madeleine? Är det bra lösningar att man sätter sig ner och kommer överens om exempelvis trängselskatter lokalt?
Men här finns det väl någonting som vi har varit inne på OPS. Det är ju en del av att alternativfinansiera, alltså hitta andra finansieringskällor. Och vi tror att det är bra att man öppnar upp och tittar på nya lösningar. Det ska liksom inte, det är inte en one size fits all. Och just nu som det ser ut i infrastruktursystemet med de, både är det liksom den stora underhållsskulden men också ett stort investeringsbehov, så tror jag att det kan vara bra att hitta alternativa sätt att gå framåt. Med det sagt så behöver det ju utredas, det behöver tittas över. Just nu pågår Stockholmsförhandlingen, och här är det såklart viktigt att man får på plats en finansiering av tunnelbanan. Och nu har man även slängt in en östlig förbindelse där, så det ska bli jättespännande att se hur det här faller ut.
Ja, vad Sverigeförhandlingen en gång i tiden handlade om, det var ju höghastighetsbanor, men jag vet inte om det blev så mycket pengar. Det var någon kommun som satte in 15 miljoner, och så vet jag inte om det tog slut sen. Maria, vad tänker du om de här lokala förhandlingarna som ändå har kommit fram i ganska stora paket, i alla fall i Stockholm då? Det är ju ganska mycket, många miljarder. Är det en väg framåt, eller finns det risker med att man går vid sidan om, eller vad tänker du om det?
Ja, det finns risk. Nu har vi pratat om precis att det är rekord varje gång i budgeten. Och vad jag förstår vid underhållsbudgeten så är det inte framförallt en ekonomisk fråga. Trafikverket kan inte göra av med mer, utan det ska liksom genomföras också. Så risker är ju förstås att man börjar bygga saker som inte är lönsamma för att man kan ha ännu mer pengar. För det finns inga gratis pengar. Någon kommer ändå behöva betala. Som varm anhängare av de här trängselskatterna som unika i världen. Det är mycket få städer som har de här. Så är det också läskigt. Man kan se till exempel att opinionen har fallit som stöd för trängselskatterna varje gång man har ökat den. Så om man börjar och använder det som finansieringskälla, att man börjar öka den för mycket, så kanske det liksom, kanske projektet helt enkelt, hela trängselskatterna, inte finns kvar längre. Folk blir för arga på dem.
Fast skulle politikerna avstå från en skattebas? Det tror jag inte.
Nej, men man vill ändå, man kan ju också se det har ställt till mycket problem i Göteborg, att man inte har haft opinionen med sig när man infört det. Så att jag tror att man ska absolut vara försiktig, och det man kan diskutera hur mycket pengar man har. Till sist men inte minst, det nämns inte den här liksom i planen, men det är ju inte mängden infrastruktur egentligen som spelar roll i Sverige, utan det är ju hur lätt vi har att nå varandra, tillgängligheten. Och den begränsar man ju om man ökar kostnaderna av att använda systemet också. Så att man kan ju ställa till då, och den här tillgängligheten som man vill öka med mer infrastruktur, om man då ökar priserna för användaren, då kan man ju riskera att minska det. Så där ska man använda lite försiktigt.
Just de objekten man har kommit överens om i Stockholm, tunnelbanan till Nacka, Roslagsbanan ska dra sig tunneln under stan och lite annat. Och så här. har man värderat dem med samma noggrannhet som man skulle ha gjort ifall det handlat om så att säga, statliga pengar direkt, eller har man mer byggt för att man vill ha mer tunnelbana? Vad tänker du om det?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, okej. Okay. Jaha, ja, en fråga till dig, Maria. Vet vi om vi i Sverige satsat rätt på infrastruktur historiskt? Utvärderar man det?
Det har utvärderats. Jag och andra forskare har utvärderat många planer och varje gång kommer vi fram till att det är väldigt lite som påverkas av samhällsekonomisk lönsamhet. Och det mesta som, liksom, vad som byggs och vad som inte byggs vet vi inte varför.
Nej, okej. Okay. Vad är din känsla för det? Har vi byggt rätt i Sverige?
Vi använder den infrastruktur vi har. Sen finns det säkert, som Madeleine själv också sa här, det finns en alternativkostnad för alla pengar naturligtvis.
Mm. Okej. Okay.
Nej, men så är det. Det är dels en alternativkostnad, men jag tror det är så här. Den infrastrukturen som finns kommer användas. Hade någon annan infrastruktur kunnat användas mer? Mest troligt när vi tittar på att planerna som läggs inte alltid haft en lönsamhet.
Jag kom på en sak till. Förr, till exempel innan tunnelbanan fanns, hade man inte så mycket infrastruktur. Så då var det liksom väldigt stora nytt. Då kunde man plocka de lågt hängande frukterna. Uppenbart att det var bra med en tunnelbana och då gjorde man det. Men ju mer infrastruktur vi har, liksom senare efter 90-talet, så har vi ju haft så mycket infrastruktur. Och då är det ju svårare att hitta de där guldkornen. Mm.
För 10 år sedan pratades det mycket om höghastighetsbanor, vi har nämnt dem tidigare. Hur är det med dem, Nils? Är de helt borta ur tankarna framöver nu, eller?
Men regeringen tog ju beslut hösten 2022 att avbryta planeringen för det som det hette då nya stambanor för höghastighetståg. Och det gjorde man ju på grund av kraftigt ökade kostnader, bristande kostnadskontroll. Också i det fallet så hade Riksrevisionen riktat kritik mot projektet. Och man såg en risk att det här skulle bli en gökunge som nästan tryckte ut andra kapacitetsökningar som behövs. Men det som är värt att komma ihåg är ju att några av de sträckorna som ändå var planerades, alltså Göteborg-Borås, via Landvetter till flygplats, Ostlänken och Lund-Hässleholm, nya spår, de ligger ju kvar i planen och projekteras. I vissa fall då, som vi pratat om tidigare, med kostnadsbesparingar och smartare byggsätt. Men höghastighetstågen som de var tänkta, de är inte med nu.
Bygger vi fast oss i långsammare system med de här nya stambanorna, att de är snabba men ändå inte så snabba de hade kunnat vara?
Men om man kollar på restidsförkortning, till exempel med Stockholm-Göteborg, så hade den inte varit särskilt hög med det förslaget heller.
Nej, men vi bygger lite långsammare än vi hade kunnat gjort.
250 km i timmen är ju ändå en ganska bra hastighet som passar både arbetspenning och långa resande.
Madeleine, nu har politikerna övergivit det här med höghastighetsbanor. Var det bra?
Jag tror att det var klokt. Vi har stora investeringsbehov i Sverige och att man nu kunde fördela om de här pengarna på satsningar som hade en högre samhällsekonomisk lönsamhet. Jag tror vi var bra. Vi ser, Maria var inne på det, vi har sett ett antal satsningar på järnvägen i vägen i Trafikverkets förslag nu som handlar mer om dubbelspår, bötespår, förbispår och så vidare som ökar kapaciteten och är väldigt lönsamma.
Maria,
ja, men nu är det 80% av resurserna till nyinvesteringar går till järnvägen i det här förslaget. Och det är väl lätt att se att de kanske inte hade kommit till stånd.
Mm. Okej, okay, vi tittar lite framåt nu. Vi har varit inne på det, men lite mer specifikt. Nils, nu har ni fått förslaget från regeringen. Nu antar jag att ni ska fundera över detta och ta in åsikter. Hur ser processen framåt ut?
Det har gått ut på remiss. Det är en väldigt bred remiss då till både regioner, det är kommuner, företag och andra intressenter. Och den löper då till 30 december. Vi planerar också då att ta in synpunkter förstås. Jag misstänker att det kommer finnas många åsikter runt om i landet naturligtvis. Och sen så kommer det att bli en politisk förhandling som kommer inledas.
Mm. Madeleine, vad skriver ni in i missvaret?
Oj, ska vi inte föregå någon process här. Men som sagt, generellt nöjda, men det är klart att det kommer finnas förbättringspotential som vi vill trycka på.
Okej, det ska vi börja sy ihop dagen. Vi har ju pratat om mycket, det finns mycket att prata om här. Är det någonting som ni tycker att man också bör nämna, som jag så här, har missat i mina frågor, som är viktigt att ha med sig när man pratar inför att du, Nils, direkt upp med handen. Vad har vi missat?
Nej, men jag tycker det blir så lätt att vi liksom tittar framåt långa horisonter, men vi gör rätt mycket redan nu. Och jag vill ändå lyfta det faktumet att bara i år så öppnar 50 investeringsobjekt som Trafikverket har slutfört. Och det ger kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Och vi har 1700 underhållsarbeten på järnvägen bara i år. Vi asfalterar 5000 km väg bara i år. Så att det är lätt ibland att vi fastnar i en diskussion om jättestora satsningar när den vardagsnära infrastrukturen rustas upp kontinuerligt.
Mm, okej. Okay. Maria, har du någonting du vill lägga till diskussionen som vi kanske borde ha med fast och vi har missat?
Nej, men jag håller med om det. Och jag tänkte i början på den här processen, vad som finns för nackdelar också, det är ju att infrastruktur är ett av väldigt få politikområden där regioner och kommuner fortfarande kan gå till staten och få projektfinansierade. Vi har ju inte så på andra områden. Och det gör ju att det blir det blir någon slags huggsexa och regioner tänker nog ofta att det blir någon slags nollsummespel, att det gäller att det får så mycket hit. Och det är ju inte riktigt, alltså man kan förstå det, och därför så måste man ha några slags underlag så att man liksom stoppar det här, så att det inte bara blir den som skriker högst. Men det är inte heller samma nollsummespel som man kan få intryck för att speciellt när det gäller järnvägen. Om järnvägen inte fungerar i en region i Sverige så spiller det oftast över på en annan region. Det sitter så mycket ihop. Men jag tror att man måste ha med sig det, att när man tror att behoven är oändliga, då är det mycket det.
Mm. Ja, Madeleine, slutligen, vill du lägga till någonting?
Ja, men då vill jag nog eka det sista Maria sa där, att man faktiskt tänker i stråk när man gör den här planeringen, och det har vi sett ganska lite av hittills när vi har byggt. Vi har byggt lite, vi är inne på, regionerna får lite av varje, man får lite där och lite där och lite där, och det gör att det blir ganska upphugget och inte, funktionen blir inte så mycket bättre när det bara är vissa sträckor som förbättras. Så att man faktiskt tänker i stråk och att man tänker att en infrastrukturinvestering i en del av Sverige kan faktiskt vara bra för resten av Sverige också.
Stort tack för det, och det var vad vi hann med idag. Stort tack Madeleine Svenberg för att du medverkade idag.
Tack så jättemycket.
Stort tack Maria Börjesson för att du var med idag.
Tack.
Och stort tack Nils Pohl för att du var med idag.
Tack så mycket.
Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har förslag och idéer på ämnen som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar göra Jesper Sandström. Jag heter precis som jag brukar göra Andreas Eriksson, och hoppas att vi hörs snart igen.